Du lyssnar på Flykten av David Baldacci i översättning av Lennart Olofsson, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Kapitel 1. Den sammanbitna samlingen män satt i ett stort rum som låg långt under marknivån och bara kunde nås med en snabbgående hiss. Kammaren hade byggts i hemlighet i början av 1960-talet i samband med att man renoverade den privata byggnaden rakt ovanför den. Ursprungligen var avsikten givetvis att man skulle använda denna superbunker i händelse av ett kärnvapenanfall. Anläggningen var inte avsedd för den amerikanska statens högsta ledning. Den var avsedd för dem vars relativa obetydlighet gjorde att de troligen inte skulle hinna fly fältet i tid, men ändå åtnjöt ett skydd som inte erbjöds vanliga medborgare. Det måste råda politisk ordning även under ett hot om total förintelse. Bunkern byggdes under en tid då folk trodde att det var möjligt att överleva ett direkt kärnvapenangrepp genom att krypa ner i en underjordisk metallkokong. Efter katastrofen som ödelagt resten av landet var det meningen att ledarna skulle krypa fram ur spillrorna utan att ha någonting kvar som de kunde leda, om man nu inte räknade ångorna. Den ursprungliga byggnaden ovan jord hade rivits för länge sedan, men det underjordiska rummet fanns kvar under vad som numera var ett litet köpcentrum som hade legat övergivet i åratal. Praktiskt taget alla hade glömt denna kammare, som nu användes som mötesplats för vissa personer i landets främsta underrättelseorganisation. Det var förenat med vissa risker eftersom mötena inte hade något med deras officiella arbetsuppgifter att göra. De ärenden som diskuterades vid dessa sammankomster stred mot lagen, och den här kvällen var de rent av mordiska. Därför hade det varit nödvändigt med extra försiktighetsmått. De tjocka metallväggarna hade klätts med kopparplåt. Denna åtgärd och alla ton jord ovanför utgjorde ett skydd mot de snokande elektroniska öron som lurade ut i rymden och annorstädes. Dessa män var inte särskilt förtjusta i att bege sig till det underjordiska rummet. Det var ett omak för dem, och ironiskt nog påminner det alldeles för mycket om James Bond, även för deras medgivna förkärlek för spionromantik. Sanningen var emellertid den att planeten numera omgavs av så mycket avancerad spaningsteknik att praktiskt taget inga samtal som fördes på dess yta kunde skyddas mot avlyssning. Man fick lov att gräva ner sig i marken för att gå säker för fienderna. Och om det fanns ett ställe där personer kunde träffas och känna sig rimligt säkra på att samtalet inte skulle snappas upp, också i deras värld av ytterst sofistikerad tjuvlyssning, var det denna kammare. De gråhåriga personer som deltog i mötet var allihop vita män, och de flesta närmade sig organisationens obligatoriska pensionsålder, 60 år. De var diskret och yrkesmässigt klädda, kunde ha varit läkare, advokater eller investmentbankirer. Man skulle antagligen inte komma ihåg någon av dem dagen efter att man hade träffat dem. Denna anonymitet var typisk för dem. Den här sortens personer levde och dog, ibland våldsamt, tack vare eller på grund av sådana detaljer. Tillsammans ruvade denna grupp på tusentals hemligheter som aldrig skulle delges den stora allmänheten, därför att allmänheten med största sannolikhet skulle fördöma de handlingar som var orsaken till att det var hemligt. I Amerika krävde man emellertid ofta resultat, ekonomiska, politiska, sociala och andra, som bara kunde uppnås genom att göra slarvsylta av vissa delar av världen. Det var dessa mäns uppgift att tänka ut hur detta kunde ske i hemlighet. Så att inte